Livets största tragedi är inte böner som inte blir besvarade. Det är böner som aldrig bads. Den här veckan så har vi låtit varje samling, varje samtal, varje litet möte, någonstans i det få inrymma bönen vår fader eller fader vår. Och är det inte märkvärdigt att när man ber den här vår fader så är det ju hart när omöjligt att inte blanda in den gamla versionen när man ber den nya. Den nya, kanske ni vet att den har ganska exakt 35 år på nacken nu. Så därför ska vi göra det tydligt idag. Vi ska be den med texten på våra skärmar. Vår fader, vi står upp och så ber vi tillsammans. Låt oss be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt. Fader vår eller Pater Noster är ju kristendomens mest centrala bön. Den äldsta versionen av den här bönen, den som kallas för Bodmer Papyri, den dateras till någonstans 200-tal. Och handskrifterna där finns idag i ett bibliotek någonstans i närheten av Genève. Den här bönen förekommer, som ni redan vet, två gånger i Nya Testamentet. Först i Bergspredikan, Matteus 6. Och sen kommer den tillbaka i Lukas evangeliet, det 11:e kapitlet i en något kortare form. Uppspelet till den här bönen när Jesus i Lukas-versionen ber den med sina lärjungar säger egentligen väldigt, väldigt mycket om själva bedjandet. Jag läser. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Några saker om själva bedjandet. För det första, bön är besläktat med längtan. Det blir så tydligt i den här korta passagen. Lärjungarna bevittnar tydligen Jesu sätt att be. Hans kroppshållning, kanske hans ansiktsuttryck, och möjligen hör de lite på avstånd Jesus samtala med sin himmelske fader. Och i det de ser och hör så börjar de liksom ana rymderna i bönens värld. Det som Jesus öppnar rum efter rum i bönens oändliga katedral för dem. Och så vaknar deras längtan. Och så säger de: Herre, lär oss att be. Bön föder bön. Så är det. Det andra är att bön är någonting man behöver lära sig. Och det, jag tycker det är en ganska skön insikt. Herre, lär oss att be. Och det är naturligtvis deras egen livslängtan. Den om ett riktigt och viktigt liv som talar när de säger: Herre, lär oss att be. Men uppenbarligen var det nog så att de hade pratat med Jesus om att Johannes tydligen hade någon form av böneskola med sina lärjungar Och nu vädjar de till Jesus och säger ungefär, du som är vår mästare, lär du oss att be. Och plötsligt så finns ju alla vi sentida Jesu lärjungar med i tilltalet. Det är också vi som får instruktioner om bön. Och vi får det av mästaren själv. Och det tredje som slår en, det är ju att Jesus, han som vanligtvis besvarade så här frågor och sånt ganska undflyende, gåtfullt ibland. Han tog en liknelse, han ritade obegripliga tecken i sanden eller besvarade frågor med en motfråga. Om någon bad honom om ett råd eller ett svar på en fråga så kunde han ju säga, men varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Sköt tillbaka det liksom. Men på den här frågan, Herre, lär oss att be, så svarar Jesus distinkt. Så ska ni be. Inga om, inga men, inget prut och inget tjut. Så ska ni be. Fyra ord. Och jag läser. Det här är mästarens sammanfattning av vad som är väsentligt. Det här är stommen i bönelivet, men det är också dörren in till en värld av rikedom. Det här räcker, så tycks Jesus säga. Det här räcker för ett helt liv. Det är så enkelt att ett barn kan förstå det. Samtidigt är detta en värld som är så vidunderligt rik. Så sprängfylld av öppningar, vindlingar, nivåer, höjder och djup. Så att det tar ett helt långt liv att lära sig att be bara den här enda bönen. Jag tror att det är själva poängen. Alltså, hade man kunnat så hade man stannat. Man hade stannat i porten, man hade stannat i förgården, man hade stannat i växten. Men längtan vill alltid vidare. Det är kännetecknet på en längtande människa. Har man en gång sett en skymt av Guds härlighet så vill man alltid se mer. Jag tycker därför om att se på vår fader som en portalbön. Alltså, det här är ju ett mönster för bön. Men den är också en ingång. Som att Jesus säger, börja här, så här ska ni be. Börja här, och så kan det tänkas att du ett helt långt liv senare upptäcker att du inte hann längre än hit. Och att det är alldeles i sin ordning, att du tycker att du ännu står i själva portalen till någonting. Men du anar att det finns så oändligt mycket mer. Herre, lär oss att be. Och idag, låt ditt namn bli helgat. Men innan det, och viktigt tror jag för förståelsen, så finns en struktur i bönen vår fader. En struktur med en inledning först, den som Urban Ringbäck uppehöll sig vid förra söndagen. Och sen sex olika delar. Tre delar om Gud, tre delar om oss. De tre delarna om Gud, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och så de tre delarna om oss. Ge oss idag det bröd vi behöver, förlåt oss våra skulder. Och så utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Den här uppdelningen är naturligtvis inte en tillfällighet. De tre första här handlar om Guds storhet, Guds herravälde, Guds goda vilja. De andra tre handlar om våra behov, att vi är behövande. Gud behöver inte det vi behöver. Vi behöver mat, vi behöver förståelse, vi behöver förlåtelse, vi behöver hjälp i våra frestelser. Gud saknar ingenting. Han behöver ingenting utom sig själv. Man liksom känner. Och jag tror det är meningen att man ska känna ända in i sin kropp att det finns en skillnad här. Det ena är starkt och det andra är svagt. Precis som det mänskliga livet är. Starkt och svagt. Ofattbart stort. Och så väldigt, väldigt ynkligt som livet känns ibland. Det är upphöjt, det är vackert, det är laddat. Och så andra dagar så är det bara tungrot, energilöst och platt. Till och med den troende som, och ta nu ett djupt andetag. Den troende som har Guds egen ande boende i sig. Till och med den människan har skatten i lerkärl. Det är något fantastiskt med att vara ett Guds barn. Men tittar man på oss så är ju inte vi alltid fantastiska. Men Gud är det. Och vi lever i den här spänningen. Vi lever i detta mysterium. Det är heligt. Och det är ibland solkigt. Det är därför den här strukturen i Fader vår är så väsentlig. För märk att det börjar inte i det grusgrå, i de dagliga behoven. Jesus välkomnar oss på många ställen att samtala med honom om allt från räkningar till relationsproblem. Men det börjar aldrig där. Det börjar med, och det här är själva kärnan idag i den här bönen. Det börjar med en djup, vördnadsfull önskan om att Gud ska få sin plats i den här världen och i mitt liv. Att Gud ska få sin rättmätiga plats. Att hans namn ska bli utvalt, beundrat och älskat. De judiska rabbinerna uttrycker detta med att man i bönen först måste få, citat, ta på sig himmels herraväldets ok. Så oket som ju främst inte tyngde utan som oket som var ett lyfthjälpmedel. Först ta på sig det, eller med andra ord av rabbinerna, att man måste börja med att sätta sig själv på plats. Det där låter i vårt språkbruk som väldigt negativt, men det är ju först när Gud får sin plats som vi människor har en chans att hitta vår plats. Så vi vänder oss i den här bönen till en helig Gud. Vi är inte jämbördiga parter, det är viktigt. Det är den lilla människan, den stor och helig Gud. Gud är vår far, det underströk Urban förra söndagen. I det finns innerlighet och förtrolighet, men han är också i himmelen och i det finns bilden av allhärskaren, den upphöjde. Därav tilltalet i bönen. Ingenting störst. Inga styva nackar. Ingen förnissad stolthet. Det som för mig den här veckan har blivit det stora med den här bönen, det är egentligen just upptäckten av hur indirekt de här bönerna är. Alltså, om nu vår fader är en bön om Guds ingripande, vilket den är, varför är den då inte lite mer rakt på sak, lite mer direkt? Typ, grip in, visa din makt, upprätta ditt rike. Istället finns här ett slags försiktighet i anslaget. I hur man nalkas Gud. Man ska dra av sig skorna när man går in på helig mark. De tre bönerna som inleder Fader vår är förvisso böner om Guds slutgiltiga herravälde och ingripande. Det är helt klart att det handlar om vad Gud ska göra. Och imperativen här är skrivna i en form som understryker att det här handlar om Guds direkta, slutgiltiga ingripande. Det är han som gör det. Det är ställt utom allt tvivel. Men i bönen, när vi ska vara en del av detta, så är det här uttryckt i tre låt. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Vi befaller inte Gud. Vi köpslår inte med Gud. Vi ber om att Gud i världen och i våra liv ska få vara den Gud är. Hela tiden vet vi att det är Gud som gör det. Ett sätt att se på de här tre leden, det är att tänka sig att i mitten här av de tre så står bönen om att Guds rike ska komma för alltid, eller med kraft, eller med ord i Markus 9, när Jesus säger att Guds rike ska komma med makt. Allt sammans färgat av gammaltestamentliga motiv. Att Gud står upp, att han kommer, att han blir konung, att han tar makten en gång för alla. Gud ska helga sitt namn genom att slutgiltigt visa att han är Gud. Frälsa människan och straffa eller drabba det onda, ondskan. På ömse sidor om det så står de andra två. Bönen om namnet och bönen om viljan. Och nu alltså, låt ditt namn bli helgat. Namnet är ju i Bibelns begreppsvärld själva essensen eller karaktären av någonting. Guds namn är det samlade uttrycket för vem Gud är, vad Gud är. Vi tror inte på okända ödesmakter, utan Gud är en personlig Gud som går att möta. Att helga hans namn måste därför betyda att vi i alla sammanhang ger Gud den platsen som är hans. Att Guds namn ska hållas heligt, ska egentligen säga, kanske inte bli heligt så mycket som att hållas heligt i och genom våra liv. Gud är redan helig. Om det behöver vi ju inte be. Han är trefaldigt helig som vi sjöng. Så detta handlar inte om att göra någonting heligt, utan att igenkänna någonting som heligt. Behandla Guds namn som att det faktiskt är avskilt, upphöjt och heligt. Martin Luthers lilla katekes, som ju är en guldgruva för övrigt, kommenterar den här sentensen med följande ord. Låt ditt namn bli helgat. Vad är det? Svar. Guds namn är visserligen heligt i sig själv, men vi ber i denna bön att det ska hållas heligt också av oss. Hur sker det? Svar. Det sker när Guds ord lärs rent och klart, och vi som Guds barn lever heligt efter det. Till detta hjälp oss, käre Fader i himlen. Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanhelgar Guds namn hos oss. Bevara oss för det, himmelske Fader. Därför ber vi ju egentligen i bönen Fader vår, främst för oss själva och för den här världen. Vi ber ytterst om att vi kan få bli indragna i Guds helighet. Att få forma våra liv efter Guds helighet. Han som är källan till all helighet. Och i bönen, Det är ju det spännande. Så rör vi oss från en bild av Gud till att gradvis mer och mer börja också finna att det här börjar bli en erfarenhet av Gud. Och det är den erfarenheten som förändrar oss, som förvandlar oss, formar oss. Och det finns en djup hemlighet här. Det är en av bönens stora hemligheter. Och det är ju att det är så lätt att man liksom hoppar över de här tre första leden i Fader vår. Och så går man direkt till det som är igenkännbart, mer vardagligt, mer begripligt. Mat, förlåtelse och frestelser. Men i Jesu böneskola så är regeln eller rådet, det är det omvända. Så ska ni be. Och så hjälper Jesus oss att höja blicken. Vår Fader, du som är i himlen. Han ger oss liksom storhetsbilden. Den där bilden som tar andan ur oss. Och så är det som om Jesus säger, gör dig själv den tjänsten. Att innan du kommer till allt det där som du behöver, gör dig själv tjänsten att höja blicken och se det globala, det universella, det eviga. Gud är en stor Gud. Det här, älskade vänner, är inte teknik. Obs. Det här är perspektiv. Att inte fastna i det jordiska och så missa livet, kraften i att ha med Gud att göra. Det är som att Jesus säger, om man kan känna hans ömhet till de lärjungar som står där nu och säger, men lär oss. Så säger Jesus, jag är intresserad av allt det som finns i ditt liv, in i minsta hörn. Men välkommen upp en våning. Välkommen upp. Så du får det himmelska perspektivet på allt sammans. Och känner ni tyngden i detta? Låt ditt namn, ditt underbara, upphöjda, skinande namn bli utvalt, beundrat och älskat över alla andra namn. Låt ditt rike, ditt herravälde genomsyra hela världen, hela skapelsen, hela universum. Låt det bli känt att du och bara Gud, du är Gud. Och låt din goda vilja, den där allomfattande, upprättande viljan, bli utförd på jorden så som änglarna utför den inför tronen. Perfekt. I fullkomlig glädje. Och så helt plötsligt. Slut på del ett. Och sen är vi tillbaka. Till Skogaholmslimper. Havregrynsgröt och müsli. Ge oss idag. Det bröd vi behöver. Ge oss mat. Bostad. En meningsfull sysselsättning. Alltså det som är ropet från så många människor bara i den här församlingen. Förlåt oss våra övertramp. Förlåt oss våra felsteg. Förlåt att vi brister. Bevara oss Gud. I snårskogen av frestelser och förförelser och sidospår och genvägar i livet. Bevara oss tätt intill Jesus. Den enda sonen. Själv Gud och alltid nära Fadern. Bevara oss där. Och det finns ju här en fantastisk, förunderlig växelverkan. När vi sätter Gud först, när vi helgar hans namn, låter namnet bli namnet över alla andra namn. Något man i de texter i Bibeln som berättar hur det sker, handlar om att älska hans bud. Att lita på hans ord och löften. Att ära sina medmänniskor. Att inte konspirera, står det i någon gammaltestamentlig text, mot någon, utan tro gott om människor. Att leva i tillbedjan, i ord och handling. Och ibland stå upp när tron ifrågasätts eller förklenas i världen. När det sker så frigör vi i bönen hans kraft liksom in i det vardagliga. Och omvänt, när vi lever vår vardag så att hans namn finns på våra läppar, då blir Gud upphöjd, ärad och älskad. Det är tillbaka i orden inledningsvis. Orden av F.B. Meyer, en väckelseevangelist i Storbritannien, baptistpastor, författare till 75 böcker, som skrev de där orden. Livets största tragedi är inte böner som inte fått svar. Det är böner som inte har betts. Och vet du inte var du ska börja? Jag vet det. Jag vet det därför att det är Jesus själv som har sagt: så ska ni be. Amen. Vi stillar oss. Ja, Gud, jag ber att du genom din ande under de här veckorna drar oss in i din egen böneskola. Herre, lär oss att be. Herre, låt oss få ana igen, skymta din härlighet. Låt oss få känna att vi står i portalen, i dörren till någonting som är så stort och som är det våra liv djupast sett längtar efter, törstar efter. Herre, tack för att du inte har gjort det svårt eller komplicerat eller tungt eller mörkt. Utan att du vänder det till oss och så säger du det med en sån klarhet. Så ska du be. Amen.